En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Mål med 60 sekunder kvar, en straffretur som sitter och världens bästa som avgör på egen hand. Ja, det gör att EM-finalen blir en repris på VM-finalen. Du lyssnar på Sportbladets fotbollspodd Fan Plus med mig, Anna Rydén och Frida Fagerlund. Och visst smärtar det fortfarande att Sverige inte är kvar. Vi snackar om det som kunde varit, men också om de dramatiska avgöranden som blev. Ett vilt kämpande Tyskland, ett England med flyt, ett nonchalant Frankrike, ett stjärnspäckat Spanien, ett historiskt Schweiz och ett Italien som tagit stora steg de senaste åren. Ja, vi har massor att snacka om, så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, men då säger vi varmt välkomna tillbaka till Fan Plus som ska försöka ta det här EM:et i land. Vi är ju nästan där nu, det är en final kvar. Semifinalerna är spelade. Frida Fagerlund, du är kvar i Schweiz. Hur är läget där nere i alplandet?
Ja, ni lämnade kvar mig här. Jo, det är bra med mig. Man märker att man börjar komma mot slutet nu, eller närmar sig slutet snarare. Så att ja, ser fram emot finalen här, och sen är jag nog rätt så redo att åka hem. Det har ju varit svårt att resa sig efter Sveriges förlust. Den sitter ju fortfarande väldigt djupt inom en.
Ja, men ska vi stanna lite där? För att just nu så känns det som att det här är ett EM där man bara känner men om, och jag känner så att det är inte bara Sverige som borde känna så, för att tänker man på Nederländerna till exempel, om de bara hade spelat så som de gjorde mot Frankrike i matchen mot England, då hade England mycket väl kunnat vara utslagna efter den andra gruppspelsmatchen redan. Ett Belgien som, om de gjort lite andra grejer i den första matchen mot Italien, då hade de kunnat gå hur långt som helst i det här mästerskapet. Istället så var det Italien som slog dem i den första matchen. Det blir liksom så mycket om, men det största omet är ju om bara Sverige hade slagit England. Om man inte hade släppt in de där två målen. Om någon av alla de som hade kunnat avgöra, alltså som Jennifer Falk, som Sofia Jakobsson, om de straffarna bara hade suttit. Det är så mycket om. Vilket om smärtar dig mest kring Sveriges förlust?
Ja, vad är det egentligen? Ja, det är klart man kan sitta och peka på saker som man hade kunnat göra bättre under matchens gång. Man kanske inte skulle ha plockat av både Aslani och Rolfö på en gång utan behållt strukturen. Det var ju faktiskt det Christian Wyk gjorde här mot Frankrike i kvartsfinalen när Tyskland på något mirakulöst vis lyckades gå vidare trots att de var en spelare mindre under i stort sett hela matchen. Och jag tror det var mycket för att han lät dem spela på. Han lät alltså riska dem bara för att vinna den där matchen. Så att det hade jag väl kanske önskat lite av Sverige. Men samtidigt, det jag egentligen satt och störde mig mest på var när jag var i Genève nu för England-Italien. Och det måste ju sägas att Italien har tagit jättestora kliv under Andreas Onsin och de här senaste två åren sedan VM då 2023. Men det här är inte ett finallag. Så bra är de inte, så skickliga är de inte med bollen. Visst, de får till det här målet som ju, där får ju faktiskt Bonansea på en jättefin träff. Men jag tyckte faktiskt att hennes bolltouch tidigare i matchen var fullständigt bedrövlig. Alltså inledningsvis. Och där satt jag och såg då England var inkompetenta och inte lyckas liksom få ut det mesta av sin kvalitet. Och tänkte att Sverige hade pulveriserat Italien. Alltså om de hade startat lika snabbt som de har gjort mot andra länder, då hade Sverige kunnat göra 4-5 mål på Italien. Så kändes det. Så att när England väl lyckas ta sig vidare på något vis genom sina fantastiska byten, sin breda bänk, då satt jag och var lite bitter faktiskt.
Ja, jag kan förstå det, för jag hade samma känsla när man satt i tv-soffan. Och man också ser att sen när Wikman än en gång får träffen på sina byten som man känner, tänk om Sverige bara hade fått det i sin match, att det liksom hade gått hela vägen. Och just det där att man hade ju gärna velat se en sån som Kosovar Aslani, som gjorde ett så otroligt mästerskap, ha kvar henne så länge som möjligt i den. Inte för att vara sån, men det är kanske inte då spelaren som vi allra mest hade behövt i 120 minuter mot ett Italien sen, utan Hon kanske hade varit värdefull att ha på planen i matchen mot England lite till. Det är ju en spelare som man också vet hur mycket det här betyder för i och med att hon har pratat om att det ska vara hennes sista mästerskap och så vidare. Sen får vi väl se om det innebär att det var sista landskampen eller inte. Det är ju inte säkert. Den frågan kunde ju Koster själv inte svara på efter matchen. Och när jag träffade Marika Domanski-Lyfors, landslagschefen här nu i veckan, i samband med att Peter Gerhardsson ju faktiskt sa tack och hej, en presskonferens vi ska prata lite om, och Gerhardssons eftermäle och så vidare. Men då var ju Marika inne på också att så här, det sista hon hade sagt till spelarna när de skulle lämna var ju att ja visst, nu är det the end of an era, det är många i ledarstaben som kommer lämna och så vidare. Peter lämnar över till Tony Gustafsson och hans team. Men för er spelare så finns det ju en titel att vinna i höst. Det är en Nations League-titel som står på spel, och som Marika sa, jag tror att Aslani gärna är sugen på att vinna någonting med landslaget. Hon lär ju inte bli mindre sugen när hon ser de här matcherna igen. För det var ju samma sak den semifinal som du var på igår, Spanien mot Tyskland. Där kände man ju också att Spanien är inte ostoppbara. Ett strukturerat Sverige hade mycket väl kunnat centrera Spanien på ett sånt sätt att de inte riktigt kommer till lägena. Man var inte så rädd som man kanske var när Spanien har lagt i högsta växeln i gruppspel och bara kunnat forsa över sina motståndare. Så bra såg de ju inte ut i semifinalen mot Tyskland.
Nej, jag tyckte inte jag heller. Det var väl framförallt för att Tyskland ändå lyckades få någon sån här kontroll på det centrala mittfältet. För lyckas man bara skärma bort de här fantastiska individualisterna, så kan man ju faktiskt ha en chans. Problemet blir ju, och det ser man ju där i andra halvleken, jag tycker faktiskt att det är otroligt roligt att vi äntligen får se Aitana Bonmati på sin absolut, kanske inte högsta nivå då, hon har säkert mycket mer att ge, men åtminstone är där och snuddar på en sorts högsta nivå efter att ha varit inlagd på sjukhus då med hjärnhinneinflammation, så att det märktes att hon är rätt så svårt att komma in i det här mästerskapet. Men det är ju hon som öppnar upp ytorna där, eller som snarare hittar ytor till höger, dyker upp lite luckor då och då. Och sen så när Parajuelo kommer in också, så blir det ju också ett första riktigt tryck mot Tyskland. Men fram tills dess så håller jag med om att de inte riktigt fick till det där, och Tyskland låg väldigt rätt och kompakt, och deras problem var ju snarare att de inte var tillräckligt effektiva. Och jag tyckte det var så himla intressant också, för på presskonferensen efteråt så pratade förbundskapten Wyk då om att Tyskland behöver få fram fler individualister, alltså se till spelare då som är duktiga en mot en. Det här måste vi kämpa för allihopa, vi får inte halka efter. Det här var exakt samma dialog som Sverige och Peter Gerhardsson hade efter EM 2022. Så att man märker ju där att Tyskland kanske står lite i samma vägskäl som Sverige gjorde då. Jag tycker ju Sverige ändå har kommit betydligt bättre på banan sen dess, och det har hänt mycket under de här senaste 3 åren. Men det är väldigt tydligt att Tyskland är ju inte ett lika bra fotbollslag som Spanien. Men det innebär inte heller att Spanien är oslagbara.
Nej, jag tänkte på det när du började dra upp den där orden. Det lät väldigt bekant från EM-uttåget 2022. Där ju Sverige pratade om just det där. Och sen har vi sett bland annat en sån som Rytin Kaneryd med sin flytt till Chelsea har tagit ett otroligt steg. Jag blev lite distraherad också, för det härliga U2-albumet som inlagt i musik på alla Mac-datorer drar igång i öronen samtidigt här på mig som lite härligt bakgrundssound till den här.
Skönt att inte höra sig själv tänka.
Ja, men lite så. Det är ju ungefär så det känns i hjärnan just nu. Det liksom bara pågår saker hela tiden. Men om vi tar lite Tyskland då, för vi har ju inte poddat sen Sveriges uttåg, vilket innebär att vi har ju liksom inte diskuterat allt det som Tyskland haft för sig i det här mästerskapet efter 4-1-förlusten mot Sverige. Man kommer till en kvartsfinal med då Wamser avstängd efter sin målvaktsinsats mot Sverige. I den 13:e minuten får Heinrich för sig att dra en bock i håret. Ett totalt hjärnsläpp, och jag förstår inte hur hon kan se så frågande ut när hon får det röda kortet av Tess Olofsson. Straff för Frankrike, och där kändes det ju som att jaha, vad kul att spänningen i den här matchen försvann helt. Det gjorde den ju inte alls, du var på plats. Kan du beskriva hur det var på den där kvartsfinalen? För du skrev ju också det att det var ju inte så kul för matchen det här att Det hände redan i den 13:e minuten, men ja, Tyskland visade att de har hur mycket energi som helst, uppenbarligen.
Ja, det var väldigt skönt att den här matchen kom så tätt in på Sveriges, för att det var som en distraktion ändå, att man fick någonting annat att fokusera på. Jag hade varit så nedslagen under hela sedan det uttåget, så att det här drog verkligen tankarna till någonting annat, och man fick något annat att fokusera på. Och inledningsvis så skulle jag väl bara säga att jag tycker att Frankrike har varit överhypat, och jag tror väl det är för att de har ju liksom Spanien duktiga individualister, men jag var inte så blown away som vissa verkar ha varit av Frankrike. Jag vet att du och jag också har pratat om det, att det fanns ändå vissa svagheter i detta Frankrike, och ett av deras största svagheter, en av deras största svagheter, det är ju faktiskt att de lätt kan bli lite, vad säger man, lite blasé säger man.
Ja, arroganta, nonchalanta fick man ju väldigt mycket uppfattningen av.
Ja, lite grann som att de tänkte att när den här utvisningen kommer att ja, men nu blir det lätt, nu kommer vi gå vidare, nu blir det inga problem. Men det funkar inte mot Tyskland, som man ju faktiskt får säga verkligen såg ut som Tyskland för en gångs skull. Alltså från egentligen den matchminuten när hon blir utvisad, för att de går samman, de struntar liksom i att de kanske inte är bättre än Frankrike egentligen, men de springer väldigt mycket, de krigar för att få in den här krigar, Tyskland kanske man ska säga samma mening, de trycker på för att få in den här kvitteringen. Ja, de ger verkligen allt de har. Aldrig sett ett lag springa så mycket knappt in kvartsfinal som de gjorde, så att i slutändan så blir det välförtjänt ihop det med att Ann-Katrin Berger står för en sensationellt bra match. Och ja, i straffläggningen också så ser man ju egentligen både Tyskland och Frankrikes kvalitet kontra då England och Sverige, att de faktiskt kan slå in sina straffar. Så att jag tyckte ändå att det var välförtjänt för Tyskland att gå vidare, med tanke på att de verkligen borrade ner huvudena och ja, kämpade på.
Ja, och alla som lyssnar på den här podden har ju såklart sett Ann-Katrin Berges räddning från den där matchen. Har man inte gjort det så får man ju gärna gå in och kika på den. För att så som hon böjer sig bakåt och lyckas stoppa den där, det är helt otroligt. Sen så såg jag i kommentarsfält och sådär att hon har fått lite skit efter målet som släpps in igår. Där hon inte då täcker ner det vid första stolpen när Bon Mati vänder in den. Och det blir ju det avgörande målet. En sak som jag har varit förvirrad kring runt Tyskland, vi ska se om du har svaret på det. Men det är ju en av deras stjärnor som inte har spelat på slutet. Särskilt mycket, hon har blivit inbytt precis i slutet. Det är såklart Lea Kyller. Vad är det med henne? Varför har hon inte startat? Har det bara varit ett taktiskt val, eller har hon haft någon skada? Varför har man inte sett det? För jag menar, det där skottet som hon drar direkt när hon kommer in mot Spanien igår visar ju vilken kvalitet hon har i anfallet.
Jag tror inte att det har varit någon skada. Jag kanske missar någonting, men jag tror det har varit mer att Wyk har känt att Hoffman har passat bättre in i matchbilden som han ville skapa. Och det gjorde hon ju definitivt mot Frankrike, får man säga, när det mer handlade om att ha någon. Alltså, hon påminner om Niklas Fylkrug för mig. Alltså bara liksom en tung pjäs, tysk pjäs som bara står där uppe och stångas. Inte speciellt bra med bollen, men bra på mycket annat. Och ja, mot just Frankrike så tyckte jag att det passade väldigt bra in. Och tanken var väl att hon skulle göra någonting liknande mot Spanien. Att bara ligga där uppe, så skulle Tyskland kunna eventuellt utnyttja de här djupledsbollarna in bakom backlinjen, där vi har sett att Spanien faktiskt kan vara sårbara. Och hon kommer ju till ett par lägen. Men som sagt, hon har ju inte riktigt den där kvaliteten med bollen vid fötterna. Så att, ja, jag kan väl tänka mig att det liksom var motiveringen till varför Wyk valde att göra så. Men det var inte helt fel kanske att kunna kasta in Kyller från bänken heller. För att tittar man på bänkarna så, alltså Tyskland har ju knappt några spelare, höll jag på att säga. Men de har ju inte alls den här bredden som de hade förr i tiden när de dominerade, så att det var väl också delvis det som fällde avgörandet, att de hade inte riktigt den där X-faktorn mot Spanien och var inte tillräckligt kliniska heller. Så jag tycker lite synd om Berger också på ett vis. Bonmati sa ju det efteråt också, att de hade specialstuderat henne. Just det här att hon har en tendens att släppa första stolpen. Så när Bonmati, när en sån spelare väl får chansen då tar hon den också. Det är skillnaden mellan de här klassspelarna och de som kanske är lite mindre klassspelare.
Ja, det är ju det, och Bonmati är ju definitivt en klassspelare. Innan vi ska, ja men vi tar färdigt Tyskland först innan vi går tillbaka lite till Frankrike. Så för Tysklands del, Christian, vi kan hade ju inget jättelätt jobb med att, ja, dels så kanske man inte då vill ändra för mycket på en startelva som gör det som de gör i matchen mot Frankrike. Men så måste han ju ändå göra det lite eftersom Heinrich drog på sig sitt röda kort. Nysken drog på sig sitt andra gula och var avstängd. Hur ser du på den uppgiften som de hade? Liksom? För de har ju fått stuva om en del och det har varit lite upp och ner för Tysklands del. Vad var känslan när det var över för dem igår?
Självfallet besvikelse över att de var så nära att ta det till ytterligare en straffläggning. Och även om jag tror att Spanien nog hade presterat bättre i en straffläggning kontra ja, Sverige eller England, så där kände ju Tyskland säkert ett mentalt övertag. Och just det här att Berger också är bra på straffar. Så att jag tror verkligen på Martina, hon säger att hon absolut inte vill ha straffläggning. Men samtidigt så, det var ju de tyska supporterna som var i majoritet, föga förvånande. Och de stod kvar väldigt länge också. Och sjöng och hade sig och verkade ändå hyfsat nöjda med att ha varit så här pass nära att ta sig till final med det här gänget mot Spanien som är den stora favoriten och alltid har varit. Så att jag upplevde det ändå inte som att det var så dämpat i Tyskland. Ganska fascinerad av det faktumet också, för att på förhand när man tittar på statistiken så hade ju Tyskland aldrig förlorat mot Spanien. Och det är Tyskland som har 8 EM-pokaler. Spanien har 0. Men ändå så var favoritskapet så tungt på Spanien. Även om de försökte skälpa över det. Men det var ju bara löjligt. Det kom igen liksom. Ni har väl sett Tyskland i den här turneringen och ni har sett det själva. Spanien var ju helt klart överlägset från start. Men ja, jag tycker att det är intressant hur mycket som har skett inom damfotbollen under de senaste 10 åren. Och en av de största skillnaderna är ju att länder som exempelvis då Spanien verkligen har kunnat börja konkurrera. Och ja, just nu ser det ju inte ut som att någonting kan stoppa dem, även om Spanien gör långt ifrån sin bästa match. Men med tanke på hur England har sett ut tidigare i den här turneringen så måste det ju till ytterligare ett litet mirakel, tror jag, för att de ska besegra Spanien på söndag.
Det blir en repris i VM-final, på VM-finalen i EM-finalen, och vi ska givetvis snacka mer om den alldeles strax. Men det är ju som du är inne på, det är en turnering där det har hänt ganska mycket. Alltså jag menar, vi ser ett Schweiz skriva historien när de tar sig till sin kvartsfinal, och det var ju en otrolig uppslutning runt det schweiziska landslaget. Det var fint att se Spanien göra Guard of Honor efter, och hur publiken verkligen var kvar för att hylla det schweiziska landslaget, hur de slöt upp dagen efter när det var regnigt och jävligt på torget där ju Pia Sundhage inte helt oväntat kuppade in en liten sång på scenen. Jag hade snarare blivit förvånad om hon inte hade kuppat in en sång i ett sånt läge. Men vi har ju också då ett Spanien som tar sig till sin första kvartsfinal i EM på, vad blir det, 28 år, precis samma som Italien. Ett Italien som man kan ju se som en större skräll då i en semifinal än att Spanien är där. För de klev ju ändå in i det här mästerskapet som favoriter, sett till att ja, men, de har vunnit Nations League efter att de vann VM senast. Och är ju det laget som på pappret har det absolut bästa laget. Men du var inne lite på Frankrike som var ganska upphåsad inför. Det blev ju en del rubriker när Bonnaré tog ut truppen. När han valde att peta Renard, Lesomir och Dali. Och han sa ju, var ju inne på det här att nej, men vi har ju inte vunnit något tidigare och det är bara galenskap att tro att det ska bli ett annat resultat om du väljer att köra på samma sätt. Och så petade han dem. Men det här hjälpte ju inte heller. Vad ska han göra nu då? För nu kan han ju inte ta den här truppen då heller till nästa. För det är ju då bara idioti. Hur ser du på Frankrikes chans att faktiskt försöka få ihop det här till ett lag?
Ja, han fick ju den frågan också på sin presskonferens, just om det här med mentala spöket, om det finns. Och det försökte han ju liksom inte skoja bort, det var inte så han gjorde. Men han förnekade att det finns ett sånt. Och pekar på att det är små marginaler. Jag kan ju hålla med honom delvis också. Alltså, det är små marginaler. Alltså, Frankrike startade det här mästerskapet väldigt pikt mot England. Och hade den här perioden när de fick in 2 mål på väldigt kort tid. Och så fick man med sig 3 poäng där. En väldigt skön start för dem. Och sen så rullade allting på. Och sen så mot Tyskland så hade man inte de här marginalerna på sin sida. Man hade de här bortdömda målen. Så att jag tror inte kanske att man ska läsa in för mycket. Det är möjligt att han också känner att han ändå är på rätt väg med det här gänget. Och de har ju som sagt, alltså, som jag nämnt flera gånger nu, de har ju verkligen väldigt skickliga spelare. Så att jag tror inte alls att, även om det kan framstå som att det här är någon sorts hjärnspöke, så tror jag nog att någon gång så kommer det klicka för Frankrike. Det gjorde inte den här gången, men EM är tufft också. Det är som att Sverige, de får möta England i kvartsfinalen, åker ut direkt, gör sitt sämsta resultat under Petter Gerhardsson, trots att de faktiskt spelade bättre än vad de har gjort alltså någonsin under honom egentligen. Så att man ser där, man måste ha lite flyt också. England har onekligen flyt på sin sida i just det här mästerskapet.
Ja, det får man verkligen säga. Vi ska prata England och Spanien och allt som har pågått med dem, men om vi ska tillbaka lite till Sverige då och Peter Jansson, som du är inne på, det blev det sämsta resultatet under hans tid. Han har ju lyckats ta Sverige till semifinaler i samtliga mästerskap tidigare. Nu stötte man på ett England i kvartsfinalen, och när han själv ska glida in på presskonferensen för att summera den här tiden, så gör han ju det på ett väldigt Peter Gerhardssonskt vis. Han glider in i en tröja där det står Klubb Uffe på Katalin, ett ställe i Uppsala. Och Klubb Uffe är då en speciell, det är väl något som återkommer en gång i veckan om jag fattade det rätt. Och han sa ju också det som han fick avsluta med, för han hade glömt säga det. Så när liksom kameran hade slutat rulla, när han hade gått ifrån podiet 2 steg, då skulle han börja förklara tröjan han hade valt. Och var ju inne på det att han själv gärna hade ingått i Klubb Uffe, och syftade ju då tillbaka på guldet 84 när det var Ulf Lyfors som ledde det svenska landslaget. Den enda då som har vunnit ett mästerskap med Sverige. Han hade gärna ingått i Klubb Uffe och fått vinna ett mästerskap innan han sa tack och hej, men så blev det ju inte. Och en annan grej som han då, han var ju också sån, ja nu kan jag avslöja allt, det går jättebra, nu behöver jag inte dölja någonting längre, finns inga taktiska fördelar att dra och så vidare. Och man märkte ju det var väl du som ställde frågan tror jag på presskonferensen dagen innan kvartsfinalen, om alla var hela och redo, och han sa det att ja, alla tränade de 15 minuterna ni såg. Hanna Bennison kan inte ha tränat många minuter efter det.
Nej, där gör han lite. Peter Jansson, han drog en vit lögn åtminstone. Han har ju, genom åren har han ju blivit mer och mer hemlig. Det är just därför vi egentligen har börjat strunta i att ställa den frågan. För att vi vet om vi kommer inte få ett rakt svar i alla fall. Men ibland är det viktigt att ställa frågan ändå. Och så kan man ju använda det i sin beräkning sen, alltså beroende på vad som sker. Men ja, just Hanna Bennison skadade där, den mörkade han ju verkligen. Men det var väl också för att det kunde vara rätt behändigt för dem vid en eventuell straffläggning om England nu bara antog att hon skulle komma in och slå en.
Ja, det borde de ju nästan antagit med tanke på att hon, trots då, det har ju diskuterats mycket att man skickade fram en sån som Smilla Holmberg, 18 år gammal, Hanna Bennison var inte heller jättegammal när hon klev fram i en OS-final och sattes in. Hon satte även en straff mot USA 2023 i den där straffläggningen. Så det verkar ju vara en spelare man gärna hade haft vid straffpunkten mot England. Det man kan tänka då är ju lite att jag hade fortfarande gärna sett Smilla Holmberg lägga någon av de tidigare straffarna. Någon av dem där det kanske inte blir det här direkt avgörande, andra eller tredje eller något sånt där, men ja, vi men behöver väl kanske inte gräva ner oss jättemycket mer i det nu.
Nej, men jag ska bara säga liksom att Bennison är ju, alltså, ja, jag håller med dig. När det kommer till unga spelare så är ju hon verkligen ett extremt undantag. Hon är ju bara så jäkla säker på straffpunkten. Jag förstår inte hur hon gör det. Alltså hon är, det är som att det rinner is i ådrorna på henne. Så att, ja, hon är ett stort undantagsfall helt klart när det kommer till straffsparksläggningar. För jag kan inte ens föreställa mig henne missa. Och ja, det är synd då att Sverige inte kunde använda sig av henne.
Ja, det hade man gärna gjort i den där straffläggningen. Men det blir ju ett uttåg. Det blir ett nytt Sverige efter det här. Vi får väl se hur många spelare som Tony Gustafsson tar med från den här truppen. Vilka som har gjort sitt och allt sånt där. Men det får ju bli för framtida poddavsnitt. Vi har ingen aning om vad som sker härnäst. Det ska ju vara någon liten överlämning då mellan Tony Gustafsson och Peter Gerhardsson här i början på augusti någon gång. Och sen börjar väl då Tonys tid, Tonys era som förbundskapten för det svenska landslaget. Vad, om du bara ska säga några ord om Peter Gerhardssons era som förbundskapten, vad säger du då? Vi pratade väl lite om det i podden senast, men då var man ju också både trött och tom och slut och ja, allmänt besviken med tanke på att det såg så bra ut för Sverige, men det gick åt helvete.
Ja, jag var väldigt emotionell då och är väl kanske lite mindre emotionell nu, så förhoppningsvis kan jag liksom ge en lite mer sansad analys. Jag skulle vilja säga så här att Peter Gerhardsson tog Sverige tillbaka till eliten. Det var han som lyfte dem. Det var han som gjorde att folk började prata om Sverige igen. Han fick ihop kollektivet. Visst, det kanske är så att Sverige inte har haft det bästa spelarmaterialet totalt sett. Men de har alltid hittat sätt att vinna på. Och ja, det gör ju också att när man summerar det här så, jag håller honom väldigt, väldigt högt som förbundskapten. Jag vet om att han har sina kritiker. Det är många som aldrig kommer glömma den här matchen mot England och saker som han skulle ha gjort annorlunda. Men det är också svårt att få precis allting rätt. Särskilt när man möter ett lag då som har en extremt bred bänk, när man själv inte har det. Så att jag tycker verkligen att man ska komma ihåg allting han har gjort och hur han fick dem här på banan igen och hur han fick ihop kollektivet. Han är en jättebra ledare. Det kan vi se utifrån, och det säger alla andra också som har jobbat under honom. Och jag är väldigt glad av att han valde att tacka ja till det här jobbet att bli just förbundskapten för damlandslaget. För att utan honom så hade vi inte fått uppleva allt det här, tror inte jag.
Nej, och visst, det togs ju en silvermedalj i Rio till exempel som många håller högt utifrån hela den upplevelsen som var under OS-et och hur man, ja men dels en Hope Solo som försöker syka sönder, det funkar inte alls mot Lisa Dahlqvist, hur mycket hon än håller på med sina handskar, och Hedvig som var fenomenal i båda de straffläggningarna. Och hur man tystar ett Maracana, det kommer nog fortfarande vara en av de mäktigaste fotbollsupplevelserna jag har varit på plats på. Med en sån fanatisk publik som det är i Brasilien, så högljudd. Hur det bara kan bli så tyst, så plötsligt som det blev när Sverige avgör i semifinalen mot Brasilien. Det kommer man bära med sig, men som en sån som Kosovare Aslani har påpekat, hon fick ju frågorna inför det här mästerskapet lite så, men du har varit med under 3 förbundskaptener. Hur skulle du beskriva liksom Peter Gerhardsson och det han har gjort? Och hon håller ju honom högst av alla och påpekar det här att han fick ju så här att börja spela fotboll igen. Att inte bara dra iväg långa bollar från backlinjen upp och hoppas att de fastnar hos någon av de skickliga anfallarna som finns, utan att man faktiskt använder mittfältet, att man försöker spela sig fram och så vidare. Så att det ska bli kul att se hur Tony Gustafsson nu då förvaltar det här, vad vi kommer få se för Sverige framöver. Vi kan väl vänta oss lite av en generationsväxling. Visst, vi har sett Smilla Holmberg kliva in nu, Ellen Wangerheim fanns också med i truppen. Felicia Skröder lär väl vara en sån som får chansen tidigt hos Tony Gustafsson, om ett annat för att han själv ska få se henne på nära håll och vad hon går för och sådär. Så att det blir spännande att se vad som väntar härnäst. Men allra närmast, det är ju en EM-final på söndag mellan Spanien och England. England som då slår ut Italien, ett Italien som jag ändå överraskades positivt av. Jag trodde att de skulle vara så uppe i det blå efter kvartsfinalen, så som de firade efter, och liksom att det var en så stor framgång för dem att ens ta sig dit, att de då lyckas bjuda upp till match på det sättet de gör mot England. Sen så blir man ju trött på Englands jäkla tur i det här mästerskapet. Men det är en spelare som jag fascineras av i England. Vi har varit inne på Ann-Kathrin Berger i Tyskland. I England så har vi ju Chloe Kelly som verkar vara mästerskapens lirare. En spelare som funderade på att lägga av med fotbollen för ett halvår sedan när hon satt i frysboxen hos City och inte visste hon skulle ta sig ur det där. Och ja, det var ju ganska infekterat där när hon la ut på sina sociala medier hur dåligt hon mådde kring allting. Sen flyttade hon till Arsenal och så har hon vunnit Champions League sen dess. Nu har hon klivit in och avgjort gång på gång tillsammans givetvis med Aguillemang som har varit otrolig och som också kliver fram i de här lägena. Men Chloe Kellys resa det senaste halvåret är ändå ganska speciell.
Ja, hon är ju den ultimata supersubben. Nu får vi se om det kanske rent av blir så att hon inkluderas i startelvan. Det är ju inte ofta Wigman gör ändringar i startelvan om hon inte behöver. Men Lauren James tog sig lite för sin fotled var det väl, eller foten i sig. Så att det är ju mycket möjligt att Chloe Kelly faktiskt kan göra något så ovanligt som att få starta en match. Och jag tycker väl att av alla de som har kommit in och förändrat så är det väl hon som ligger närmst ändå, alltså som mycket väl kan ta sig in i en startelva också. Jag satt ju såklart mitt bland de engelska journalisterna under den här matchen, och även om jag liksom känner mig lite halvengelsk och så hade jag ju oerhört svårt. Jag är ju en enorm tävlingsmänniska, så att jag kunde liksom inte hjälpa att jag blev så fruktansvärt irriterad på hur England hela tiden lyckas sprattla sig vidare trots att det ser så mörkt ut så länge. Och särskilt här mot Italien, ett lag som de bara ska besegra. Bara slå dem och gå vidare. Men ändå skulle de göra det så pass svårt för inkvitteringen med knappt 60 sekunder kvar på klockan. Det här drar tankarna till förra sommaren. När jag var i Tyskland och följde Englands herrlag. Och de också sprattlade sig vidare på något konstigt vis genom alla matcher. Jude Bellingham som cykelsparkar in ett mål mot Slovakien med bara sekunder kvar på klockan. Ja, de har de här, återigen det här med att ha en bred bänk. De har spelare som kommer in och avgör som Ollie Watkins. Straffläggning som de besegrar Schweiz i. Och sen så kommer man hela vägen till final mot just Spanien. Jag tycker att det är bara lite häftigt att vi har liksom en identisk då final i både här EM förra sommaren och kommer ha det nu också. Men jag har också lite samma känsla inför finalen nu som jag hade då förra sommaren. Och det är ju att Spanien är ett betydligt bättre lag. Så gör de bara jobbet så ska de besegra England. Men sen samtidigt lyckas England skrapa bort den här tendensen att vara rätt så dåliga i första halvleken och faktiskt hålla ihop det, då tror jag absolut att de har en chans. Alltså det har de, så länge de har de här spelarna på bänken som de kan kasta in så kommer de, man kan inte räkna bort dem. Sen huruvida det är Wigmans genialitet, hon är ju trots allt i sin femte raka mästerskapsfinal, vad blir det, 2 gånger med Nederländerna och 3 i följd sen med England. Men ja, någonstans så förlitar hon sig väldigt mycket på att ja, hon har de här spelarna som ändå kan ta klivet in och göra det oväntade när då det andra laget kanske börjar bli lite trött. Så att det kommer att bli viktigt, men som sagt ännu viktigare att England inte startar långsamt, för att det har de gjort hittills i det här mästerskapet.
Ja, det är ju imponerande med Wigmans facit. Det går ju liksom hand i hand med Peter Gerhardssons, till skillnad då från att Wigman har varit framme i finalerna. Det var ju hennes Nederländerna som slog ut Sverige i VM 2019 till exempel. Och tog sig då till den VM-finalen. Sen dess så har hon gjort stordåd. Vi får väl se om hon har ett stordåd till i sig mot Spanien. För man får väl ändå säga att det krävs med tanke på vilket stjärnspäckat lag man ställs emot. Men hur är läget i Spanien då? Hur känns det runt det Spanien som vi såg igår? Du var inne på det innan. Alltså jag menar, Bon Mati har legat med hjärnhinneinflammation inför det här. Vilket har öppnat vägen för Potejas att gå in och dominera på mittfältet i början av den här turneringen. Men vi vet ju att det är två stjärnor som inte drar helt jämnt. Kommer man få ihop det i finalen, eller vad är känslan?
Alltså det finns inget landslag jag heller hade studerat på forskningsnivå än Spanien. För att det där är ett helt galet landslag. När man pratar med folk som har väldigt god insyn så sitter man och tänker att men vad är det som sker? Hur kan de vara så här bra? Och så är det så här mycket drama bakom stängda dörrar. Och då pratar jag inte enbart om det som händer på förbundssidan. Och ja, vi vet ju allihopa vad som hände efter VM-finalen 2023 och allt det som utspelade sig med Rubiales efteråt. Men det är inte så att det är lugnt och harmoniskt i det spanska lägret. Bon Mati sa igår efter matchen att hon, för henne var det viktigt att fira det här målet med den här gruppen och hennes lagkamrater då, att hon menade på att de har så himla bra gruppdynamik. Men frågan är hur bra gruppdynamiken faktiskt är, och frågan är hur mycket hon känner att hon liksom är med i den här gruppen också. För att Potejas har ju varit lite grann av the queen bee nu under EM. Det är hon som är den populära tjejen i Spanien, och i och med då att Bon Mati är lite den raka motsatsen till Potejas rent personlighetsmässigt, och plus att de har den här väldigt starka rivaliteten också när det kommer till sitt individuella spel och Ballon d'Or och så vidare, så undrar man lite grann hur mycket de verkligen hänger utanför fotbollsplanen. Men så länge det fungerar på den så är det ju inga problem. Men däremot så har jag fått höra att förbundskaptenen där, Tomé, hon blir inte kvar. Även om det blev EM-guld på söndag, för att de är inte så förtjusta i henne, spelarna alltså. Så att det händer mycket i det där laget. Det är inte alls den här harmoniska stämningen som det var i Sverige exempelvis. Alltså det, nej, så är det inte i Spanien helt enkelt. Utan där är man lite sådär lock och lite crazy.
Ja, nej, att Montse Tomé ens med det här mästerskapet är ju liksom fascinerande med tanke på den starten som blev när hon tog över. Hon fanns ju med i Jorge Vildas stab. Förbundskaptenen som ju var kritiserad långt innan Luis Rubiales haveriet som sen skedde. Jag menar, det var ju hans ledarskap som ifrågasattes när spelare valde att bojkotta och så vidare. Det pratades om att han höll på att övervaka och så vidare. Och Tomé var ju med i den där staben. Tomé var med på den där presskonferensen efter hela Rubiales grejen när han står och trycker på att han inte ska avgå och applåderar ju vid flera tillfällen när han står där uppe och talar. Hon själv var väl inne på att det var vid två tillfällen, men videobilder efter har visat att hon applåderade betydligt mer än så och visade sitt stöd för Rubiales där och då. Och känslan när de kom till den första samlingen efter allt det här, det var ju i Göteborg på Gamla Ullevi. Två dödströtta spelare i form av Alexia Putellas och Irene Paredes som kliver in på presskonferensen där och sätter sig på podiet. Jag kände bara, nej, men de här spelarna kommer ju inte kunna spela imorgon. De var så trötta, de var så slut. Då hade de ju suttit upp och förhandlat med förbundet hela natten för att ens få ihop ett lag och kunna spela Nations League-matchen. Men då hade man ju delat upp det så att Tomé, hon fick hålla en presskonferens först. Och sen kom Paredes och Putellas in och satte sig. Det var inte så att de satt där i någon form av enad trio och ville visa en front utåt att nu gör vi det här tillsammans. Och man kände ju redan där och då att okej, Tomé är en nödlösning. Hon ryker snart. Men så har hon ändå hankat sig med hela vägen hit. Och jag satt ju i matchen mot Belgien och specialstuderade lite. Liksom, vad gör hon under match? Hur mycket interaktion har hon med alla andra? Det var i princip noll. Hon stod där och firade målen själv i ett litet hörn i det tekniska området. Medan i princip alla andra firade med någon, så stod hon väldigt, väldigt ensam i det där. Sen visst, efter matchen var hon såklart med i firandet in och gick och klappade om spelare och hit och dit. Men det kändes verkligen som en person som inte har så mycket att säga till om i det här laget. Utan spelarna gör nog lite vad de själva vill. Och det tycker jag också att man såg lite som i matchen igår, att den spanska spelidén den lyser ju inte igenom som något taktiskt genidrag eller att man har någon masterplan i hur man ska utföra den här matchen, utan man förlitar sig väldigt mycket på individuell briljans. Vi får se hur det går då mot en sån som Sarina Wigman och hennes England, där ju Wigman har visat prov på hur bra hon kan göra det. Vad tror du vi får se för match då i den här EM-finalen? Blir det som i VM-finalen eller vad ser du framför dig?
Det är svårt. Det beror helt på om det är så att England lyckas hålla tätt de 30 första minuterna. Då tror jag nog att det kan bli en matchbild som exempelvis nu i Tysklandsmatchen. Just det här att England kommer se till att de ligger kompakt och sen kommer man vara där och hugga ändå och försöka få till ett omställningslägen, för att England är ju ännu bättre i sitt kontringsspel än vad Tyskland är. Så att det är väl klart att om de bara får något sånt läge så är det mycket möjligt att de kan få in ett mål också. Problemet är ju att man samtidigt måste hålla stenkoll, och England har ju sett väldigt fragila ut på försvarssidan. Vi vet ju att Jess Carter, hon har varit med om massor den här veckan och hon har fått utstå trakasserier och fruktansvärda rasistiska påhopp och så vidare. Och hon är en sån spelare som verkligen har hoppat från att hon startade det här mästerskapet som vänsterback och sen fick hon hoppa in och bli mittback och sen bytte hon plats mitt under Sverige-matchen med Leah Williamson bara för att hon inte klarade av den uppgiften. Det blev inte mycket bättre nu heller, alltså med tanke på hur England släpper in det här målet mot Italien, att Alex Greenwood blir överspelad, Esme Morgan som kom in istället för Carter, hon är ur position, Lucy Bronze försöker styra undan bollen, styr den rätt på Bonansea. Just den där, det där faktumet att England inte har sett bra ut på de försvarsmässiga bitarna, det gör ju att man har oerhört svårt att se att de ska kunna hålla nollan mot Spanien. Men klarar de bara av att täppa till just den ytan där, tror jag, som Bonmati också hittade nu i mötet med Tyskland. Alltså den ytan till höger där, hon får inte ha bollen i de lägena, för att då smäller det på ett eller annat vis. Så alltså då hittar hon ett sätt att få in bollen eller hitta fram ett inspel. Så att där måste England vara påkopplat. Är de bara det, då har de absolut en chans. För att som sagt, Spanien är inte oslagbara på något sätt. Problemet är bara att man måste hålla så många tankar i huvudet samtidigt. Se till att skydda målet samtidigt som man faktiskt utnyttjar sina omställningslägen och kontringar och så vidare. Vi får väl helt enkelt se hur det här slutar. Jag tror inte det är någon som inte har Spanien som favoriter från start. Men det innebär ju inte att England inte kommer att vinna. Det är klart att de har en fullgod chans att göra det.
Ja, det ska bli väldigt spännande att se vad som väntar på söndag. Du ska få ladda upp ordentligt för det nu, så summerar vi hela mästerskapet när vi har den där finalen klar. Jag ska ta och leka med katten här som håller på att attackera mig lite.
Ja, jag är så avundsjuk.
Tiden här, hon vill absolut ha tofsarna som sitter runt handen på mig, så att ja. Det ska jag sysselsätta mig med, så får du sysselsätta dig med sådana saker som att prata med England och så vidare, sånt man gör inför en final.
Ja, precis, jag ska göra det.
Men du, ha det så himla gött i Schweiz hela vägen fram till söndag när det är dags för final. Så hörs vi igen när den är spelad och vi vet vilka som är bäst i Europa. Vi påminner om att prenumerera på FanPlus i ett poddflöde så ni inte missar nästa avsnitt. Och så säger jag tack till dig som lyssnat och tack Frida för att du hade tid att snacka lite.
Tack själv.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.